Jag heter Lukas Gniste och jag är pastor i den här församlingen. Och jag ska nu leda en stund av nattvard. Så om en liten stund så ska du få ta nattvarden där du är helt enkelt. Innan vi kommer dit så ska jag bara ha en liten introduktion till nattvarden som är kanske lite längre än vanligt. Inte en predikan, men lite åt det hållet. Förra söndagen så fick vi några tillbakablickar. Då hade vi en gudstjänst vi firade på Zoom. Den sista söndagen i 2020 så hade vi en gudstjänst på Zoom där vi lät fyra medlemmar i församlingen berätta lite grann om deras 2020, lite vittnesbörd om saker de hade fått vara med om. Och vi tänker så här att även om 2020 var mycket mörker och elände så var det inte allt. Det finns mycket vi ser tillbaka på och tänker det här var bra, det här var gott, det här var någonting fint jag kan bära med mig vidare i livet. Och det var lite det vi försökte lyfta fram med de här vittnesbörden. De handlade bland annat om operationer som hade gått bra, om omsorg som har visats, om lärjungaskap som har fördjupats, om arbete, nya arbeten som har påbörjats och hus som har inköpts. Och framförallt handlar det om hur Gud har varit med mitt i vardagen. Och det är ju precis det här vi tror på. I vardagen, det är ju där det mesta av livet händer. Både det bra och det dåliga. Och vi tyckte det var fint, tycker jag, att få höra om de här sakerna. Positiva saker som har hänt under året som gått. Nu har vi gått in i ett nytt år. Det här är första söndagen 2021. Och hur lång tid kommer det ta innan man vänjer sig vid att säga att det är 2021? Det brukar ta ungefär in till mars någon gång för mig. Får se hur det blir i år. Men ett nytt år, det blir ju som ett avstamp in i någonting nytt för många människor. Man kanske ger ett löfte eller man tänker nu ska jag förbättra någonting eller förändra någonting i mitt sätt att vara och leva. Och då tar man ett nytt avstamp vid nyår. Kanske sätter du ett nytt mål i livet. För mig så var det, råkade det liksom bli så att 31 december, sista dagen på året, så läste jag i min dagliga bibelläsning det sista kapitlet som finns i Bibeln, Uppenbarelseboken 22. Och då tänkte jag liksom när jag insåg det att det här kommer sammanfalla med sista dagen för året. Det var ju som av en händelse. Det finns ganska många kapitel i Bibeln så att det var just det som kom, det var ju lite roligt. Då tänkte jag så här, nu gör jag någonting nytt med min bibelläsning inför nästa år. Så jag bestämde mig för att jag följer en bibelläsningsplan som hjälper mig att läsa hela Bibeln det här året 2021. Så jag börjar 1 januari och så kör jag. Då ska jag försöka hålla ut i det. Varje dag läsa så att jag läser hela Bibeln på ett år. När vi kliver in i det här nya året så är det ju många av oss tror jag som känner att det här gamla året det vill jag bara lämna bakom mig. Jag vill bara glömma det som var och gå in i någonting nytt. Och då tänker vi också med rent mänskligt på det här som vi redan har bett för. Om att pandemin skulle få bromsas framför allt. Men helt stoppas vore ju väldigt skönt för oss. Och det rent mänskligt så kan vi sätta vårt hopp till vaccin. Vaccin som har börjat användas och spridas över världen och också här i Sverige. Och vi ber för detta vaccin. Vi ber att det ska få ha effekt på det sätt som det ska. Att det inte ska bli människor som får allvarliga bieffekter och så vidare. Utan vi ber att människor verkligen ska få bli fria från det här viruset. Och där kan vi sätta vårt mänskliga hopp. Gör det. Sätt ditt mänskliga hopp dit. Det går jättebra att du gör det. Men det finns någonting. Ett större hopp som vi har. Det finns ett som ger oss något som ger oss ännu mer hopp och tro för framtiden. Jag har sista dagarna tittat på en dokumentärserie på SVT där de återger berättelsen om Jesus. Och den här dokumentärserien har varit väldigt intressant tycker jag. Titta gärna på den. Den lyfter, tycker jag, särskilt fram Jesus mänskliga sida. Det blir väldigt tydligt. Han är ju både Gud och människa. Och den mänskliga sidan lyfts på ett sätt som jag kanske vissa saker jag inte tänkt på innan. Utan har fått vakna lite för. Just det, så måste det ha varit. Han var ju verkligen människa. Så att det har varit en väldigt intressant serie att titta på. Det blandar liksom intervjuer med historiker, författare och även kristna ledare, pastorer och präster med varvat liksom med dramatiseringar av de här händelserna vi läser om i Bibeln. Och en sak som jag fastnade vid var just det här scenen när Jesus äter påskmåltiden. Den måltid som han ger en ny innebörd och instiftar nattvarden vid. Och den här återkommer de till den här scenen ett par gånger under den här dramaserien, eller dokumentärserien ska jag säga. Och man får olika perspektiv. Man får Judas perspektiv och man får Petrus perspektiv på den här middagen. Och Judas, han är ju den här lärjungen som förråder Jesus. Och innan de sitter där så har han ju redan gått till översteprästerna och sagt att jag kan överlämna honom åt er om ni vill det. Och det vill de ju såklart. Och han sitter ju då vid den här måltiden och tänker över massa olika saker. Han tänker över hur ska jag göra för att de ska kunna fånga Jesus. Men han tänker också över, vet Jesus? Är det så att han redan vet om att jag kommer att förråda honom? Och så läser vi då i Matteus 26 och vers 20-25, där står det så här. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han, jag säger er sanningen, en av er kommer att förråda mig. Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en, det är väl inte jag, herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa, Rabbi, det är väl inte jag? Jesus svarade, du har själv sagt det. Och jag tänker när han sitter där, Judas, han vet att det är han som hade tänkt göra det här. Och Jesus pratar om det och då vill han ju liksom inte avslöja sig själv, varken inför de andra eller inför Jesus. Så därför ställer han också frågan, det är väl inte jag? Och Jesus svar är ju ganska kryptiskt egentligen. Du har själv sagt det, säger han. Han kanske inte heller ville avslöja Judas inför de andra, jag vet inte. Men Judas måste ju någonstans ha gått i därifrån och tänkt, vet Jesus eller vet han inte att det är jag? Vad är det som ska hända? Han måste ha suttit med de här tankarna. I ett av evangelierna så säger till och med Jesus till honom, gå och gör det du ska. Och då blir det ganska uppenbart, han visste. Och ändå så gör Judas det han skulle. Vi har också perspektivet från Petrus. Petrus som fått ett nytt namn av Jesus. Namnet som betyder klippan. Den som hela församlingen ska byggas på, den fasta grunden liksom. Han som är helt övertygad om att Jesus, han är Guds son. Han är verkligen Messias, den som de har väntat på. Han som troget gått vid Jesus sida och nu befinner sig i Jerusalem vid påsk. Kanske den farligaste platsen de kunde befinna sig på. Eftersom de vet att Jesus förmodligen är i livsfara. Det finns människor som vill döda Jesus. Och det finns förmodligen en risk att de även vill döda lärjungarna. Så Petrus har den här tanken hos sig. Och så sitter han här vid påskmåltiden. Säkert förvirrad över hur allting hänger ihop. Och Jesus börjar prata om att det här är sista måltiden innan mitt lidande börjar. Vad tänker Petrus då? Vad är det som rör sig i hans sinne? Vad betyder allt det här? Och i samband med den här måltiden, strax efter, kan vi läsa vad det står i Matteus 26 och vers 30-35. Då står det så här, efter de har firat måltiden liksom. När de sen hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem, i natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom, även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom, jag säger dig sanningen, i natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom, även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Petrus visste att döden kunde vara en konsekvens för att han följde Jesus. Och han lovade ändå att jag aldrig någonsin ska överge, jag ska aldrig förneka dig Jesus. Ett löfte han ger för att sen några timmar senare bryta det. Han kunde inte låta bli, han kunde inte hålla sig borta från att förneka Jesus när han väl blev utsatt för frågan. Senare så läser vi också om att Petrus fick upprättelse, han fick förlåtelse och han blev klippan för församlingen, för många människor runt omkring sig. Bara någon timme efter det här har skett så blir ju Jesus tillfångatagen. Han blir ett dygn senare ungefär dödad. Mindre än ett dygn faktiskt. Och i nattvarden som vi nu ska fira så påminns vi om detta. Vad det är som sker. Vi påminner varandra, vi talar om för världen att vi tror på det här. Jesus gav sitt liv för oss, men han uppstod också för oss. Vi lever i det att Gud gjort klart allt för oss. När vi dör så får vi uppstå med honom. Och det här är någonting som jag tänker att i Romarbrevet 5 och 6 så står det så starkt. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi har fått en fantastisk gåva. Vi läser om det i evangelierna och vi ser vad som sker när Judas och Petrus och de andra sitter tillsammans med Jesus. Han berättar för dem att jag ska dö. Och han har sagt till dem flera gånger att han också ska uppstå. De har inte förstått det ännu, men några dagar senare så får de också vara med om detta. Att han verkligen uppstår igen. Och det mänskliga hos dem kommer fram i den här serien som jag pratade om. Hur de då inte riktigt ändå kan tro på det. Även fast de får höra att han har uppstått. Men till slut så kan de tro. Och du och jag, det kan vara svårt för oss att tro på detta också. Vi kan sålla oss till lärjungarna som har svårt att fatta och greppa. Men vi kan tro på det. Och i nattvarden så bara påminns vi om detta och också förkunnar vi det. Att vi tror på detta. Att Jesus gav sitt liv, att han uppstod för våran skull. Han dog för oss medan vi ännu inte förtjänade det. Medan vi ännu var syndare. Han dog inte för att vi var duktiga, utan för att han älskar oss. Han vill leva tillsammans med oss. Han vill ge oss ett evigt liv. I den här stunden, i nattvarden, kan du också lämna det som tynger dig. Det som ligger över dig och väger tungt mot dina axlar, mot din kropp, mot ditt sinne. Vissa saker kan kanske bara Gud ta hand om. Och jag tänker det här att de här sakerna som vi har som tynger oss, det kan få lämna oss, det kan få rämna när vi kommer till Jesus. Precis som Anton sa, det som har varit 2020 kanske har varit tufft och tungt för dig, men du kan få kliva in i någonting nytt för 2021 tillsammans med Gud. I just den här nattvardsstunden kan du få göra det. Rent praktiskt tänka, nu lägger jag av det bakom mig och så går jag in i någonting nytt. Jag vänder om från det skiten som var där. Sjukdom, sår, skada som har skett mot dig, synd du har i ditt liv, misslyckanden till korta kommanden, det kan du få lämna bakom dig och kliva in i Guds nåd, i hans kärlek, i hans omsorg, i det som han har för dig. Trots vår brist så älskar Gud oss. Och han har någonting nytt för oss. Du kan få ta ett nytt avstamp det här nyåret in i ett 2021 tillsammans med Gud. Det är väl ändå det bästa av allt vi någonsin kan säga, att vi går in i någonting nytt. Någonting tillsammans med Gud. Och den som var uppmärksam märkte att jag hoppade över några verser i Matteus 26 förut. Nu ska vi läsa dem som de orden vi läser innan vi tar emot nattvarden. Och då är det verserna 26 till 29. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike.